Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, men det är ju det här jag vill göra. Jag vill stå här. Det här är liksom det roligaste. Det här är liksom det bästa jag vet med skidskytte. Det är att stå på den här skjutvallen och kunna skjuta fullt och liksom skjuta medaljer och kunna vinna guld.
Hej och varmt välkommen till Maratonpodden. Podden för oss som älskar uthållighetssporter. Hösten är nu här på allvar och jag gör mitt bästa för att hålla skenet uppe. Älskar träd med gulröda löv och den där speciella doften av höst. Men det känns samtidigt lite vemodigt att ännu ett år snart är till ända och man blir påmind om hur otroligt fort tiden går. Så det gäller verkligen att fånga dagen och fylla tillvaron med sånt man tycker mycket om. Och dit hör ju helt klart löpning. Så här års är ju den extra viktig för mig. En tisdag i april 2014 skrev klubbprofilen Christian Hell ett kort inlägg på Facebook. I'm going for a run on Tuesday. 6 personer dök upp. Rutinen fortsatte sedan varje vecka och blev grunden till Sideline Running Club, en löparklubb i Stockholm som idag har drygt 200 aktiva medlemmar. En löparklubb som skiljer sig ganska markant från övriga löparklubbar, för det här är inte en klubb där löpningen står i fokus, utan det viktigaste är att ha kul. Det är varken nördigt eller särskilt strukturerat och klubben arrangerar också fester och andra event som inte ens har med löpning att göra. Låter det spännande? Då får du bara inte missa min intervju med Christian i slutet av det här programmet. Men nu, dagens gäst.
Näst sista för Hanna Öberg är en träff. Och så sista, det är också en träff. Hon skjuter fullt. Och det är OS-känsla över det som Hanna Öberg gör här i Östersund på VM. Oj, 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 oj.
Oj, oj, oj. Publiken i upplösningstillstånd totalt.
Radiosporten träffade Hanna Öberg efter hennes guldlopp.
Ja, jag mår jättebra. Det är mycket känslor och jag är verkligen jätteglad och stolt och nöjd och allt möjligt. Det betyder jättemycket för mig.
Nerver av stål. Den där tjejen måste verkligen ha ett tävlingshuvud utöver det vanliga. Så minns jag att jag tänkte när jag typ precis som resten av svenska folket satt bänkad framför tvn i vintras och fick se Hanna Öberg ta hem VM-guldet i Östersund på exakt samma storartade sätt som hon knep sitt sensationella OS-guld i Pyeongchang 2018. Att prestera på den nivån på hemmaplan med sina egna och alla andras förväntningar, med mamma och pappa på plats, föräldrarna som en gång inspirerade henne att börja med skidskytte, det är helt galet starkt. Det är ju så lätt att drabbas av nervkrasch och inte lyckas prestera på topp när det verkligen gäller. Men de som klarar av pressen, det är också de som blir OS- och VM-medaljörer. Det är de som blir bäst i världen. Samtidigt gissar jag att inte alla föds med nerver av stål. Jag är nyfiken på hur Hannas resa dit har sett ut, och jag tror att vi är många motionärer där ute som också skulle behöva lite bättre nerver. Jag hade till exempel behövt det på många av mina lopp, där man liksom blir irriterad i efterhand på att man inte lyckats få med sig huvudet och göra sig själv rättvisa. Ja, det är så många frågor jag har till Hanna, så det är lika bra att vi kör igång direkt. Jag har tagit mig upp till Östersund och sitter nu här i studion på Sveriges Radio Jämtland, mitt emot skidskytten och idrottskvinnan som är så fantastisk att superlativen liksom inte räcker till. Varmt välkommen till Maratonpodden, Superhanna Öberg.
Oj, tack så mycket. Jag blir nästan rörd av ditt intro här.
Är det så?
Mm.
Du har liksom hört ganska mycket superlativ, tänker jag ändå, sen den senaste åren.
Jo, att få höra sådana saker, det är ändå, det känns ändå, det gör det.
Och jag ska säga nu, när jag landade i Östersund så kom jag ju till snöyra. Så, och du bor ju här i Östersund, hur känns det att det här vädret är med idag?
Ja, men det är ju, man får ju verkligen känslan att vintern närmar sig på allvar, och det är ju det som är det vi alla vinteridrottare längtar efter, att få snön och kunna gå på vår verkliga idrott i säsong liksom.
Mm. Du är precis hemkommen från ett 3 veckor långt höghöjdsläger i Frankrike.
Mm,
berätta.
Stämmer. Ja, i och med att VM i vinter avgörs i Antols, det är på lite höjd, och även egentligen i det långa loppet så är ju nästa OS i Peking på hög höjd. Så det, ja, de har, vi har startat upp ett höghöjdprojekt, landslaget, och vi, tillsammans med Vintersportcentrum som finns här i Östersund också, fram emot både VM i vinter, men kanske framförallt OS. Det var egentligen min första riktiga erfarenhet av höghöjd. Jag har tävlat ett par gånger på högre höjd, men jag har aldrig haft ett riktigt upplägg där jag har fått chansen att akklimatisera mig och se hur kroppen svarar på det. Så det har varit väldigt intressant.
Mm. Jag hörde någon intervju med Charlotte Kalla där också, som berättade att ni hade börjat samarbeta, att alltså skidskyttelandslaget och längdlandslaget börjat samarbeta. Och så att liksom, det händer ju roliga saker med kroppen när man är på hög höjd.
Mm, ja, men det är ju det här projektet är ju både längd och skidskytte tillsammans med stöttning från SOK och Vintersportcentrum och övriga, för att ja, vi allihopa ska ha så bra förutsättningar som möjligt för de mästerskapen som kommer.
Mm. Men alltså, hur mycket tränade ni tillsammans med längdåkarna? Som gjorde den det överhuvudtaget?
Nej, vi gjorde faktiskt inte det. För det var, de var där 2 veckor innan oss och hade sina 3 veckor. Så de var på sin sista vecka när vi var på vår första vecka. Och när man är på höjd så är det, de första dagarna så tar du det lite lugnare. Du kör kanske lite mer lugna, långa pass. Och medan sista veckan är kanske lite mer högintensivt. Så att, därför passade det inte riktigt att vi kunde träna ihop då.
Nej. Men vad tränar man för någonting på ett sånt här höghöjdsläger om man är skidskytt då?
Ja, vi tränar ändå. Det är klart det är mest rullskidor. Det är ju ett barmarksläger, så vi har åkt mycket rullskidor. Och de hade ju en rullskidbana, så det var många pass på rullskidbanan med skytte kombinerat. Då. Och sen cyklar vi en del mountainbike i det här lägret. Och vi har sprungit och styrketräning och även klassisk rullskidåkning och sådär. Både pass då på rullskidbanan och i långa backar som det finns gott om där nere.
Mm. Ja, men vi ska återkomma till löpningen. Det här heter ju ändå Maratonpodden. Men jag tänkte att vi tar det från början. Och googlar man dig så står det att du födde Kiruna.
Stämmer.
Ja, och det gillar jag, för min pappa kommer från Kiruna.
Är det så?
Ja, så att det är så att känna, det här är härligt. Men sen så läser jag om Piteå, så kan du reda ut det här först och främst.
Jag känner ju själv att jag kommer från Piteå. Det är så här, både mamma och pappa är födda och uppvuxna i Piteå. Och, de bodde i Kiruna, pappa jobbade på regementet där innan de la ner. Så både jag och min lilla syster är född i Kiruna. Men sen när de la ner regementet så flyttade mamma och pappa, valde de då att flytta hem till Piteå igen. Så att det är där jag har liksom hela släkten och har bott också större delen av mitt liv.
Så regementet, så din pappa är militär?
Ja.
Ja, och mamma också?
Nej, hon är förskollärare.
Men då förstår jag kanske lite grann alltså varför det blev skidskytte. För jag, när jag googlade så läste jag någonting om att det var soldater, gränssoldater så här, mellan Sverige och Norge som började med skidskytte en gång i tiden.
Ja, det har ju, precis, det har ju liksom, du kommer ju från ursprungligen, det är ju en militär idrott från första början. Men min pappa var ju faktiskt gammal skidskytt och tävlade med, och det kom han just i kontakt med i samband med att han också kom in i Försvarsmakten. Så att det kommer därifrån, det gör det.
Men han var ju väldigt duktig i skidskytte också, eller hur, din pappa?
Ja, allting är väl relativt. Men det är klart att han tävlade, han var aldrig med på något landslag eller så, men han tävlade några militär-VM och sådär. Det finns ju sådana tävlingar också. Men aldrig på, liksom, för landslaget i någon sådana sammanhang.
Mm. Har du syskon?
Ja, jag har en lilla syster som också är med på landslaget och har tagit medaljer på junior-VM. Så att hon följer mig i hasarna.
Men tror du att det kommer ni att hamna i som stora mästerskap tillsammans, tror du?
Det tror jag absolut. Hon har tagit stora kliv i sommar, och det är bara en tidsfråga innan hon också får göra sin världscuppremiär, tror jag. Det är verkligen roligt.
Men hur känns det? Jag tänker lite grann på så här, systrarna Kallur till exempel som ja, men, så här, kamperade ihop. Hur är tanken på att ni kanske kommer att så här, tävla mot varann?
Ja, det har vi ju gjort alltid.
Det har det?
Ja. Ja, alltså båda är ju tävlingsmänniskor, så det har ju varit liksom... även fast det skiljer nästan 4 år mellan oss, så jag har kanske haft lite försprång i mycket, men hon har då på grund av det har kunnat lära av mig kanske och ta vissa kliv snabbare än vad jag har gjort, för att jag har kunnat visa vägen. Men det är verkligen en inspirerande känsla att ha en syster också med sig.
Vad heter hon?
Elvira Öberg.
Men jag tänker på när du säger att ni båda är tävlingsmänniskor, det är lite intressant, för jag har ju processat en massa artiklar här på nätet innan jag skulle träffa dig, och då står det bland annat, jag tror det är till och med din pappa som säger att du är, alltså att många då som blir elitidrottare har ganska svårt att förlora, de blir så här förbannade om de förlorar Fia med knuff liksom, men att du inte var sån. Men du, har du blivit tävlingsmänniska liksom sen?
Nej, men jag har alltid varit en tävlingsmänniska. Sen är jag kanske inte den sämsta förloraren, men det är klart att jag ju vill vinna. Det har jag alltid velat göra. Ja.
Okej, men så Piteå, där liksom började det hela då, kan man säga.
Mm.
Och så första kontakten med skidskytte, minns du hur gammal du var och liksom hur det gick till?
I och med pappa höll på med skidskytte och sedermera också har haft en del ansvar själv i militära landslaget. Så startade han tillsammans upp med några andra klubben, Piteå skidskytteklubb i Piteå. Det fanns inte tidigare. Och det här var ju när vi var ganska små, jag var 9-10 år, så startades klubben upp. Och jag och pappa hade ändå en bakgrund inom skidskyttet, och så var det han som var tränare. Och det var ju självklart för mig att vara med på de träningarna. Och även fast jag inte var någon så här superskyttetalang till en början, så har jag alltid tyckt att det har varit roligt att skjuta. Och jag har ju alltid åkt längdskidor sedan jag var ännu mindre. Och att få det här liksom extra momentet var någonting som jag tyckte var väldigt roligt. Att det var inte bara längdskidåkning, utan det krävdes någonting mer.
Alltså, det finns en jättehärlig bild här på dig. Kommer du ihåg det här? Vad är det vi ser här? Du ligger på skyttebanan här.
Ja, jag ligger på ett liggunderlag och har ett ihoprullat liggunderlag som skjutstöd när jag ligger och skjuter. Och jag skulle säga att det där är inte riktigt den liggande ställning jag använder mig av idag. Det finns lite att fila på där. Men, nej, men det är på baksidan av Vallsberget, där på framsidan ligger Lindbäcksstadion där vi har skjutvallen idag. Det här är på baksidan på älgskyttebanan som fortfarande finns där, som är i anslutning till skidspåret. Och det var, jag tror jag kanske är 10 år där.
Men har man den här positionen när man skjuter än idag? Du ligger så raklång och så liksom, du har ju på dig skidorna fortfarande. Ja. Men är det så här man ligger även som proffs, som man säger?
Ja, men det är jag lite inne på. Att jag ligger här ganska rakt bakom, med kroppen rakt bakom. Och idag skulle jag säga att jag har det här vänsterbenet lite mer vridet till vänster och det högra benet mer rakt bakom bössan. Okay. Här ligger jag liksom med ett V rakt bak.
Janne Boklöv hopp ungefär.
Ja, lite så. Ja, man vill ju gärna ha bössan lite mer liksom rakt in på kroppen och då ligger man lite mer snett.
Just det. Och här har vi en bild från Hanna Öberg tävlar i Lilla Karlavagnen som 7-åring 2002, står det.
Ja.
Vad är det vi ser?
Ja, jag tror jag står på startlinjen och ska alldeles strax få sticka iväg. Jag skulle säga att jag ser ganska fokuserad ut.
Är det din pappa som sitter där och ska släppa iväg dig? Eller någon
annan? Jag tror det där är någon starter. Men just Lilla Karlavagnen, det är en ungdomstävling. Eller jag tror det är, man kan nog tävla som äldre också. Men framförallt ungdomstävling hemma i Piteå. Och den har jag åkt många gånger. Och, ja, det är kanske en av de första gångerna som jag startade den tävlingen.
Du ser tokfokuserad ut.
Ja.
Man sådär vinnarinstinkt.
Ja, redo att gå ut och ge allt.
Minns du hur det gick i den här tävlingen?
Jag skulle gissa att det var när man fortfarande var så pass liten att man inte fick något resultat. Ja, jag gav nog allt, men man fick ingen resultatlista.
Nej, alla får medalj och frukt ungefär.
Exakt.
Ja, just det. Ja. Men när kom du på att det här är så pass kul så att det här vill jag tävla i? Alltså på riktigt liksom, tävla och kanske till och med göra en karriär på det här.
Ja, alltså jag kan inte säga riktigt att det var vid ett tillfälle att då bestämde jag mig för att det är det här jag vill göra, utan det är någonting som har växt fram. Jag höll ju på med fler idrotter också som ung. Jag har ju sprungit ganska mycket orientering, spelat fotboll, varit med på friidrott och sådär, så att jag har ju hållit på med många idrotter, och det var ju de här sista åren innan man började gymnasiet som det var kanske lite mer, ja, men då hade jag kanske slutat med fotbollen och friidrott, och det var längdskidåkning och skidskytte på vintern och orientering på sommaren, men det var skidskyttet som jag tyckte var roligast, och det var det som jag sen också ville fortsätta göra. Jag var ändå ganska tidig med att tänka att jag ville gå skidgymnasium och sådär, så, och att liksom fortsätta satsa, att det var skidskyttet jag ville satsa på. Men det finns ju liksom ingen bestämd tidpunkt när jag bestämde mig.
Men för du har gått skidskyttegymnasium.
Mm.
Och då tänker jag så här, Björn Ferry har ju gästat den här podden tidigare. Och han sa någonting i stil med att ja, men så här, skidskytte, det är lite grann av en så här avskälpningsplats för skidåkare som inte riktigt så här, når ända fram. Och då kan de bli skidskyttar. Man sätter liksom ett gevär i handen på dem. Så det lät ju lite så där som att inte, men man kanske inte specialiserar sig så tidigt, men det gjorde du.
Ja, och jag tror att det där har varit lite som Björn berättar, det har varit lite så i under liksom vissa generationer och skidskyttet har ju varit, och vi är ju fortfarande inte riktigt i popularitetsnivå skulle jag säga med längdskidåkningen, och sen är det klart att skidskytte är ju mycket mer, det krävs mycket mer för att kunna hålla på med den idrotten. Jag menar, det är samma sak som längdskidåkning, och utöver det ska du ha hand om ett vapen, och det kräver ganska mycket av föräldrar och ledare och klubbar och allting. Så att det är klart att det finns, det är ganska naturligt att det inte finns jättemånga skidskyttar i Sverige. ja, på grund av det då, att det kanske har blivit de längdåkare som inte har kommit in på liksom längdgymnasiet har ändå kunnat gå på skolan men som skidskyttar. Mm. Och då har det väl blivit lite sån B-stämpel. Men jag tycker att den erfarenheten jag har av när jag gick på gymnasiet så tycker jag inte att det var så alls. Utan jag kom in i en... vi var en väldigt bra årskull där vi absolut hävdade oss mot längdåkarna och... ja, det, vi är flera som har valt skidskytte och inte varit sämre än längdåkarna skulle jag säga i respektive åldersklass. Mm. Sebastian Samuelsson, min lagkamrat, är ju också ett sånt exempel som har vunnit många även JSM-medaljer i längdskidåkning.
Men det är lite intressant det här att man specialiserar sig tidigare, för jag vet att jag har pratat med, jag tror det var Britta Norgren Johansson som åker långloppskuppen, alltså att det är fler och fler som specialiserar sig på långlopp tidigt, att så från början att det inte är så här, ja men när man har åkt världskuppen och liksom lagt av officiellt, ja men då tar man några år i långloppskuppen efter det, utan att man faktiskt specialiserar sig på långlopp, så det blir svårare och svårare för så här avdankade skidåkare att bara tänka så här, ja men nu liksom, ja, tar jag lite lugnare så kommer jag att träna lite mer uthållighet, så att man måste liksom specialisera sig tidigt. Det känns som att det går åt det hållet.
Ja, och kanske så. Sen är det så här, med att specialisera sig tidigt, det är ju också relativt. Jag tycker ju som barn och ungdomar, där finns ju liksom ingen anledning att välja idrott tidigt, utan där tycker jag att det finns en, och jag tror själv att jag har haft stor nytta av att hålla på med många idrotter parallellt som barn. Sen är det klart att när du kommer upp och börjar gå gymnasiet kanske, och framförallt efter det, att det är svårt att ha liksom flera grenar eller idrotter igång samtidigt. Så blev det för mig. Jag kunde inte tävla särskilt mycket i varken orientering eller längdskidåkning sedan jag började gymnasiet egentligen. Det har ju trappats av eftersom.
Mm. Men jag tänkte också på en sak som jag läste som också faktiskt har kommit in som en lyssnarfråga från en väldigt duktig svensk löpare som heter Lisa Ring. Kan du om du känner till henne?
Ja, du ringer lite klockan.
Ringer lite klockan, ja. Göteborgare där. Hon undrar så här, så vad har du gjort vid sidan av all träning och tävling? För att ja, det blir väl lätt att det tar över så här, hela livet på något sätt. Liksom, att man ska, och läste också en annan intervju där dina föräldrar berättade att du... Alltså, så här, tackade nej till att gå på fest och sådär ofta för att du ville komma i säng i tid för att orka träna dagen efter, vilket ju låter helt logiskt för mig, men kan du känna att du liksom har gått miste om någonting så här, att till priset av att vara där du är idag?
Nej, jag tycker absolut inte att jag har gått miste om någonting, utan det här är ju ett val som jag har gjort då. Att vara elitidrottare i min idrott, skidskytte, så det är en livsstil. Och det är en livsstil som jag trivs väldigt bra med. Sen är det klart att det finns ju utmaningar med att hela ens liv i princip kretsar runt idrotten. Och där kan jag väl känna att nu är jag är fortfarande ganska ung, så jag ser det inte som något jätteproblem, men att det är klart att det finns utmaningar och att hitta saker som betyder mycket för en även på sidan om. Självklart, jag har ju liksom familj och allting, men de flesta av mina vänner är också skidskyttar och sådär, så att det är klart att det finns utmaningar att hitta skyddsnät eller vad man ska säga om man blir skadad eller inte kan liksom lägga all den tid och det fokus på skidskyttet under en tid, så är det klart att just i nuläget har jag inte jättemycket som fångar upp mig utanför, så är det.
Mm. Jag minns att nu springer jag på motionsnivå, så det finns inga jämförelser mellan oss i övrigt, men jag minns att jag för ett par år sedan, jag inte mådde jättebra, så gick jag i terapi och så satt jag hos psykologen och så sa att men, alltså, löpningen är verkligen så viktig för mig, för att jag känner så här, men den gör att jag känner mig, jag liksom, ja, orkar med dagen på ett bra sätt. Och då var jag väldigt orolig för att, ja, men tänk om jag inte kommer kunna springa av någon anledning, så här, hur ska jag göra då? Alltså, jag vill gärna safea upp så. Mm. Och då så sa hon att, men alltså, du kommer att hitta, om du hamnar i den situationen att du inte kommer kunna springa, då kommer du hitta någonting annat, för du har det drivet i dig. Mm. Det tyckte jag var ganska skönt att höra ändå, för annars är det lätt att känna kanske att man liksom satsar allt på ett kort.
Mm.
Och sen så, ja, så liksom undrar man så, ah, men gud, tänk om, tänk om.
Ja, ja, men jag tror det ligger mycket i det att hamnar man i en sån situation så kommer man mest troligt att kunna lösa det. Jag menar, jag känner mig också som en liksom driven person, som jag kommer inte att bara lägga mig på soffan och gräva ner mig. Och jag tror att ja, det är mycket så jag är som person, att det är ju det jag gör vill jag göra riktigt bra. Jag vill göra det till 100%. Och då är det ju ganska självklart också att jag i nuläget inte har så mycket annat på sidan av skidskyttet heller.
Nej, nej, men precis. Det förstår jag. Fast jag blev nyfiken. Jag såg på ditt Insta att du medverkar i Landskampen.
Ja.
Det här nya tv-formatet då, som är ett samarbete mellan norska TV2 och svenska TV4.
Ja.
Alltså, vad är det för någonting? Jag är så nyfiken på det här. Berätta lite grann om det här. Det du kan berätta.
Ja, nej, men det är ju ett väldigt roligt program som jag fick mycket glädjande frågan om att vara med i. Och vi var på Rådos och spelade in i april, och det är alltså då Landskampen heter det, och det är ju Sverige mot Norge. Det är längdåkare och skidskyttar som möts i en lagtävling, och det är ju en väldigt spännande lineup skulle jag säga, vilka som är med. På mitt lag så har jag Charlotte Kalla, Kalle Halvarsson och min landslagskollega Sebastian Samuelsson. Och vi möter det norska laget med Therese Johaug, Petter Northug, Tiril Lekhoff och Emil Iversen. Så det är verkligen en spännande deltagarlista, och det var några verkligen intensiva dagar där på Rådos, och var väldigt kul att få vara med i det här programmet, och man märker att vi är tävlingsmänniskor, även fast det här var liksom tävlingar som kanske inte är direkt anknutna till längdskidor eller skidskytte, så var det ja, tävlingsdjävulen vaknade till liv i allihopa, tror jag.
Men var det som vann då, Sverige eller Norge?
Ah, det kan jag inte säga.
Men du, alltså, jag måste bara fråga, för jag såg någon scen när Petter Northug fick ge någon så här strömstöt eller elchocker till Petter Northug.
Ja, Kalle fick ge till Petter.
Ja, precis. Kalle fick ge till Petter. Och alltså, det var så här, och man förstår att han säkert njöt lite av det, med tanke på liksom, att så här, Petter har inte varit så jättesnäll mot Kalle liksom.
Ja.
Så, alltså, såg du detta när det liksom hände?
Ja, ja, men det var ju del av ett straff. Det laget som förlorar dagens tävling får ett straff. Och ja, det var ju... Det var ändå lite nivå på de här straffen, så man ville verkligen inte förlora. Det där kändes nästan lite hemskt att dela ut ett sånt straff.
Men fick han, alltså fick Kalle välja själv hur länge han skulle ge den här strömstöten till Petter, eller liksom, eller var det som förutbestämt?
Men man hade sån här som fjärrkontroller, som du tryckte på knappen så gav den en stöt, men den gav som en stöt då. Det spelade ingen roll, du kunde inte hålla in den liksom.
Nej, jag fattar.
Men ja, de flesta av oss skruvade ner styrkan lite grann när vi såg hur mycket det kändes på norskarna. Så att, okay. Men jag tror inte Kalle gjorde det.
Nej, han kände att när han hade chansen så liksom drar han på lite extra.
Lite mer så.
Men du, sen så tänkte på, Therese Johaug är med, och jag såg ju att hon var med i, var det norska mästerskapen i löpning?
Ja, på banlöpning. Ja.
Banlöpning. Mm. Och du springer ju en hel del, har jag förstått också. Men alltså, jämfört med henne då, hur, om man springer mot henne, liksom, är man chanslös då? Eller?
Jag tror jag är det i alla fall.
Alltså, så du mycket... testar inte på det nu här under det här programmet?
Nej, vi är ute och joggar någon tur så, men inte något sånt tävlingstempo. Det är klart vi springer en del i vår träning, men jag skulle ändå säga att... jag springer ändå lite jämfört med många av de längdåkarna. Och jag vet att Therese springer ju... jag tror hon springer ungefär hälften av barmarksträningen hon gör är löpning. Så att det gör inte jag. Vi cyklar en del också. Jag gillar att springa, men vi har inte riktigt lika mycket löpning i vår träning.
Mm. Vi ska återvända till löpningen, men jag tänkte bara så här, om vi... vrid tillbaka klockan då lite grann till 2018, och OS i Pyeongchang är liksom på gång här. Och så har jag fattat först nu, ska jag säga, för att jag hade inte koll på det här tidigare, men det var liksom inte helt självklart att du ens skulle hamna i OS.
Nej.
För du, alltså, ja, du kan ju få gärna berätta själv. Du har ju sett den här artikeln som jag har suttit här och citerat lite grann. Så här, att ja, men du mådde inte bra helt enkelt. Du liksom hade problem med nervositet.
Nej, inte nervositet. Däremot hade jag problem med magen.
Var det så alltså?
Ja, nej, men, till att börja med så hade jag en ganska strulig säsong fram mot OS. Jag hade några tävlingar precis i början som visade på att ja, men, jag har höjt min kapacitet mot året innan. Och, men jag kände att har jag tålamod här så kommer jag få bra resultat den här vintern. Men sen blev jag sjuk, och så blev jag sjuk igen, och så blev jag sjuk igen. Och så, jag kommer ihåg att jag låg hemma på, under jul, var jag hemma hos mamma och pappa och låg och var så himla ledsen för att ja, jag skulle, hade blivit dålig igen, så jag skulle missa första tävlingarna efter jul, och då var det inte jättelänge kvar till OS. Och, men sen blev jag frisk och kunde vara med på vårt förberedelseläger, men sen bara, jag vet inte om det var dagen innan eller två dagar innan vi ska åka över till Sydkorea, så får jag någon slags magvirus, någonting. Så jag får ju då inte följa med, för att jag, det är ju mycket, jag menar, självklart, jag mådde inte särskilt bra. Men sen var det ju också smittorisken. Jag kan ju verkligen inte riskera smitta någon av mina lagkamrater eller någon av de andra i truppen. Eller, jag kan liksom inte komma in i OS-byn med ett magvirus.
Smitta ner, ingen kastar upp liksom. På.
Nej, det skulle ju vara katastrof. Så att jag får ju stanna hemma. Men jag blir bättre och kan åka ner eller åka över några dagar senare. Så, men ja, det var ganska tufft där innan jag fick sätta mig på planet och åka över. Det var det.
Och då så läser jag här också då att du hade, alltså, bara innan taxin skulle komma och köra dig till flygplatsen så kräktes du.
Mm.
Och ringde till den världskände Wolfgang Pichler och berättade detta.
Mm.
Och då så ger han dig ett förbjudet råd.
Ja, men han tyckte att jag skulle åka ändå. Men jag tror jag fick vänta åtminstone en dag till ändå. För att, ja, det vet ju alla. Jag skulle ju vara helt liksom förbannad om någon hade satt sig på ett flyg och hade liksom magvirus och kräktes och jag ska åka över till OS liksom. Så att man måste ju ha respekt för övriga resenärer också.
Men när avslöjade du att du faktiskt, eller liksom fick folk veta att du hade varit magsjuk? Eller liksom höll ni det hemligt?
Ja, men de på laget och så visste ju det. Men sen var det kanske ingenting jag pratade om jättemycket i media och sånt. Ja, det kändes lite, ja, folk behöver inte veta det i onödan kanske.
Nej, jag förstår. Men när du står där på startlinjen då, i det här distansloppet då, som jag är ju inte så himla insatt i skidskytte, jag har läst på lite grann, men jag har fattat att distans, det är liksom någonting som, det är som rävarna som håller på med det, för det är fyra, du får rätta mig om jag fel, är det fyra skjutningar?
Mm.
Så att liksom helst bör man vara väldigt rutinerad.
Mm. Ja, det som, jag skulle säga att distanstävlingen är ju på något vis ur skidskyttetävlingen. Sen nu kör vi mycket kortare lopp och massstarter och sånt där. Men distanstävlingen är ju liksom det skidskyttet var från början lite mer. Det är ett längre lopp. Vi damer åker 15 km, herrarna åker 20 km. Det är ändå en ganska lång tävling. Det är fyra skjutningar och för varje boom får du en minut i tidstillägg. I alla andra tävlingar så har du straffrunder, men i just distansen så är det tidstillägg. Därför, ja, det är en utmanande tävling just på grund av att den är så lång. Så du får mycket utslag på grund av åkhastighet, men samtidigt så är det väldigt svårt att åka in minuter om du bommar. Det kanske inte är den mest actionfyllda tävlingen. Den tar ju lite längre tid då, i och med att det är individuell start och sådär. Men ja, det är lite mer av ett kraftprov kanske.
Men alltså, du måste förklara för mig. Jag freakar alltså ur fast jag är motionär och står där bland liksom tusentals andra människor och ska springa i Lidingloppet till exempel som i helgen som gick. Och har problem med mina nerver och kan inte göra mig själv rättvisa. Och du har liksom allas ögon på dig här. Underdog kan man väl ändå säga. Du, ja. Du hade gjort några tävlingar innan där som inte riktigt hade gått så jättebra. Men så vad tänker du där när du drar iväg?
För mig var ju... jag hade ju varit i femma och sjua på de individuella tävlingarna innan. För mig var det ju väldigt bra resultat. Det var ju typ bland det bästa resultat jag hade gjort i min karriär innan. Också i det, bara någon dag innan så hade Sebastian Samuelsson tagit silver i jaktstarten. Och där på något vis, jag hade gjort bra tävlingar innan, men jag hade inte gjort några perfekta lopp. Varken sprinten eller jaktstarten som jag hade kört innan då var perfekta lopp. Och jag hade ändå varit femma och sjua. Sen tog Sebastian sin silvermedalj och då var det verkligen så här att ja, men allting är verkligen möjligt här. Jag har varit ändå ganska nära medaljerna, men jag har inte gjort några perfekta lopp. Så får jag till ett perfekt lopp, då har jag alla möjligheter att kunna vara på pallen. Och det var ja, på något vis lite så, och att ja, men jag vill också. Jag vill,
och du blev peppad av hans framgång.
Ja, ja, men verkligen. Och ja, det var, ja, sen var jag verkligen superfokuserad när det var dags för distanstävlingen.
Men hur gör du för att hitta det här totala fokuset så att du liksom kan koppla bort att du faktiskt är OS du åker i?
Jag tror för mig är det nästan bra med den här extra anspänningen. Jag blir extra fokuserad när det gäller lite mer. Och det tycker jag har varit, som i en distanstävling så tycker jag att det första skyttet är svårare än det sista.
Oj.
För att jag måste klara av de här första skjutningarna för att få komma till det sista skjutet och ha chansen. Och när jag väl står där och har chansen på den sista skjutningen, då har jag så bra självförtroende att jag är liksom helt lugn med att jag ska klara det.
Så när känner du på dig när du skjuter att du kommer att träffa mitt i prick? Känner man det liksom?
Det är klart jag kommer in på ett sista skytte där på OS och är... Jag är nervös, jag har 3-0. Men det är också det jag tänker är att det är precis här jag vill vara. Det är precis det här jag vill göra. Jag vill stå här och jag vill stå och kunna skjuta om medaljer. Jag vill kunna stå här och ha möjlighet att skjuta 4-0 och liksom vända den nervositeten på något vis till någonting positivt. Och att jag vet också att jag klarar det här. Jag har gjort det tidigare. På OS så var det andra gången jag sköt 4-0. Jag har gjort det en gång tidigare. Och det var på junior-VM några år tidigare. Och det var första gången jag sköt 4-0. Och då vann jag junior-VM-guld. Mm. Så att, och det var där någon gång när jag vann det junior-VM-guldet som jag hittade den liksom vändningen. I att jag kom in på skjutvallen och är jättenervös. Och så sen bara... Ja, men det är ju det här jag vill göra. Jag vill stå här. Det här är liksom det roligaste. Det här är liksom det bästa jag vet med skidskytte. Det är att stå på den här skjutvallen och kunna skjuta fullt och liksom skjuta medaljer och kunna vinna guld. Så jag visste att jag gjort det tidigare. Dock på junior-VM i mycket mindre skala jämfört att stå på ett OS. Men det där tror jag att jag... Det är där jag hittat någonting som jag verkligen haft nytta av. I mina lopp efter det.
Ja, men jag tänkte vi skulle lyssna lite grann här bara för att hamna i rätt stämning nu. Nu ska vi fortsätta prata om det här. Så vi har ett klipp här som vi ska lyssna lite kort på från just Pyeongchang 2018.
Det här kan vara ett fantastiskt utfall som kan leda till guld eller medalj åtminstone. Hon har satt alla fyra. Och så sista nu rabb för Hanna Öberg blir...
Ja!
Så bra! Så rätt! Så prickfritt! Så fantastiskt! Fantastiskt! Och så snabbt! Och det är stort jubel i alla svenska läger i Alpensias skidstadion. Hon har satt alla skott.
Nu luktar det medalj.
Definitivt. Nu luktar det väldigt gott i våra näsborrar. Det är ju så strålande! Swishpang i Pyeongchang. Det här är ju toppen fint. Det är hisnande bra. Han har över sista meterna in i mål där!
Det här är ett topplopp och det är historia, medaljhistoria skrivas av unga Hanna Öberg.
Han gillar att gå upp i extas.
Ja, men det, man måste ha inlevelse.
Swish, pang i Pyeongchang. Hur tänker du när du hör det här citatet?
Jag har hört det några gånger nu, men det är häftigt. Och, ja, det var en skräll ändå, det måste jag säga.
Men hur vanligt är det att man skjuter fullt alltså på tävlingar?
Ja, det är ju... Jag har gjort det 3 gånger. På 4 skjutningar. Och det finns de liksom världselitfridskyttar som aldrig gör det i sin karriär. Men alltså, det finns de som gör det oftare än så. Så att, det är lite blandat, men man gör det inte varje dag. Det gör man inte.
Det låter som en hole-in-one i golf ungefär. Typ.
Ja, men, ja, kanske.
Lite lättare kanske. Men alltså, men du, kan du tipsa oss motionärer lite grann nu här som hör på det här och tänker så här, okej, du åker upp där och så plötsligt så intalar du dig själv att nej, men det är ju det här jag vill göra, det är här jag vill vara. Hur kan vi motionärer tänka som ändå har lagt ner väldigt mycket tid här, kanske på maratonloppet eller halvmaran eller milen eller vad det nu är, och så bara liksom känner man att nerverna inte är med liksom. Hur kan du ge några tips på hur man liksom kan ställa om där och hamna i rätt mode?
Ja, men det handlar ju också mycket om att veta att man är förberedd. Att jag har gjort jobbet innan. Och att jag vet att jag kan. Jag har gjort det här tidigare kanske. Eller så är det även fast, ja, men som för mig att stå där på OS. Så jag har ju aldrig gjort det tidigare. Jag har aldrig stått på ett OS och skjutit om en guldmedalj. Men jag har gjort det i en mindre skala. Jag har gjort det på junior-VM. Jag har gjort det i kanske en annan tävling på en annan plats. Men jag vet att jag kan. Och jag tror att det är liksom att ha med sig sånt i bakhuvudet, att har man gjort en sak en gång, har jag klarat av att springa den här tävlingen, den här typen av loppet eller vad det är, och jag har gjort det bra, då vet jag att jag kan göra det igen. Det finns liksom inget som säger att har man gjort en sak en gång att man inte ska kunna göra det igen. Och det har varit mycket värt för mig att veta att det finns där. Även fast man kanske tvivlar på det i stunden, så vet man att man kan.
Jag tänkte, jag såg Daniel Ståhl igår, diskusfinalen i VM. Och han är ju kastad.
Hey Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Jättebra, liksom över 72 meter så här, i år tror jag. Men där i VM-finalen kändes det som att liksom alla blev så här gripna av stundens allvar på något sätt, för det var ingen som lyckades riktigt sådär. Och han som ändå verkar ha jobbat mycket med sig själv och som ändå hittar liksom ett lugn även under press, verkar inte heller vara, alltså, tränaren sa att han så här dåligt brukar han inte kasta liksom, och så. Men du känner nu att du har liksom ett verktyg att ta till för att undvika sånt här.
Ja, men sen är det klart att bara för att jag har gjort det bra vid några tillfällen så har jag ju också misslyckats. Det är klart att man kanske inte kan räkna med att det alltid ska gå vägen, men att man har den tron på sig själv i bakhuvudet, även fast man kanske kan tvivla eller så, så är det ju så mycket värt att veta att man kan. Och sen är det också, handlar det mycket om för mig att vara väldigt liksom här och nu och vara fokuserad på det jag gör i stunden och inte tänka för långt fram eller tänka på någonting som har varit, utan vara hela tiden fokuserad på det jag gör nu. Och det har jag också, det är mycket det jag jobbar med i skyttet, att liksom ta ett skott åt gången och vara helt fokuserad här och nu på det skottet jag ska ta i stunden. För börjar jag tänka på, ja men nu står jag här och har 3-0 och jag kan skjuta om en medalj, då tappar jag fokus och då kommer inte jag skjuta det här skottet lika bra. Och det tror jag också är kan vara en viktig sak, och det kan man överföra till mycket annat, att försöka vara fokuserad på det man faktiskt gör här och nu. Och kanske inte fokusera allt för mycket på hur det känns eller vad som kan ske om 5 minuter eller vad som har hänt innan, utan att vara fokuserad på det man faktiskt gör. Och kan man göra det så är man, det är lätt att bli distraherad annars.
Ja, men jag tänker också så här, om man springer ett lopp så kanske det kommer någon som springer förbi som man känner igen. Där, va? Kommer den här personen att springa om mig? Vänta nu, jag är ju snabbare. Alltså, och så redan där börjar man få lite hjärnspöken. Ja. Hur kan man jobba med det?
Det är klart att sånt där kan vara svårt, och det är klart att man lätt kan bli distraherad i vissa situationer, men det jag oftast försöker fokusera på, eller det jag egentligen alltid försöker fokusera på, det är min egen prestation. Att jag hela tiden gör så bra jag kan, och sen får man se hur långt det räcker. Samtidigt som jag är en tävlingsmänniska och vill vinna tävlingar, så är det ju, jag kan inte påverka vad mina konkurrenter gör. Jag kan bara påverka vad jag själv gör och hur jag tacklar de situationer som jag hamnar i. Och försöka ha kvar att tänka att, ja, men, vad är mitt mål? Och vad ska jag göra för att uppfylla det? Och hur gör jag det på bästa sätt där jag är precis nu? Mm. Det tror jag kan underlätta mycket.
Visst, du har eller samarbetat med Göran Kente, eller hur?
Ja.
Och han har ju varit medverkat i den här podden tidigare. Han kunde ju inte säga, han är då idrottspsykolog, eller hur? Men han kunde ju inte berätta så mycket om liksom, exakt hur han har arbetat med dig och skidskyttelandslaget, eftersom det är liksom en sekretessbelagt. Men mycket av det du säger här nu, det stämmer ju, det är ju det som han pratade om i intervjun också. Just att fokusera på det här och nu. Så. Jobbar du fortfarande med honom?
Ja, han är ju kopplad till landslaget. Och genom att han jobbar med åt RF. Så jag har samtal med honom några gånger. Sådär. Inte jätteofta kanske, men jag jobbar ändå förhållandevis regelbundet med honom. Det gör jag.
Men hur går det till? Så här, alltså, hörs ni på sms? Eller liksom, får du ligga i soffan i hans terapirum? Liksom? Eller, alltså, hur går en sån session till liksom, hos en idrottspsykolog?
Nej, men han kommer oftast ut till oss. Antingen hit till Östersund, i och med att nu bor hela landslaget här. Eller på något läger eller så. Och det behöver egentligen inte vara särskilt avancerat. Alltså, det beror på vad jag vill prata om. Ja, man sitter och har ett samtal, och det behöver egentligen inte det kan vara om vad som helst egentligen. Sen de saker som vi har jobbat mycket med är ju just de här sakerna, att hitta fokus, vara liksom närvarande här och nu. Där jag fått mycket tips och så. Och det är ju mycket kopplat till skyttet för min del. Men det är också så här hur jag mår i övrigt. För att jag är elitidrottare, och för att jag ska kunna prestera på topp så måste jag må bra. Och det måste funka liksom alla andra saker runt omkring en. Så bara ha ett... För mig brukar det hjälpa mycket att ha liksom ett samtal runt och kunna vädra saker. Och jag har hittat en bra liksom, kontakt att göra, men en sån sak skulle jag säga att måste egentligen inte ha en psykolog till, utan för mig hjälper det mycket att prata om saker och Det kan man ju göra med en kompis, föräldrar eller sin partner eller vem som helst egentligen. Mm. Att få prata igenom saker för att, ja men, mår jag bra där jag är nu i livet i stort?
Ja men precis, och då kommer nästan lite grann in på min nästa fråga, det är det här. Om jag tar mig själv som exempel, jag blir väldigt påverkad av det som händer i mitt privatliv. Till exempel om nu inte jag är elitidrottare, men om jag säger att jag har anmält mig till ett lopp som jag har tränat länge för. Och så kanske blir bråk med min sambo så här på morgonen. Mm. Eller på något sätt så hamnar man liksom ur balans. Har det hänt dig någon gång att det är någonting så här privat som har så här, som spilt av på din prestation, om du förstår min fråga, den kanske var lite luddigt ställd.
Jo, nej men det är klart att i vissa perioder kan man ju vara, man kan ju känna att det är, ja men jag mår kanske inte 100% och då är det ju också svårare att vara helt fokuserad på det jag ska göra. Den fysiska prestationen eller den fysiska liksom, nivån är kanske inte sämre, men det kan vara svårare att hålla fokus och ja, så är det. Nu är jag ju dock sambo med även en annan landslags skidskytt.
Exakt.
Vi har väl lite samma situation, så vi vill ju gärna inte sabba för varandra.
Nej, men, och det här tänker jag också så här, att vet att jag läste någonstans, minst var det din pappa som sa det, men så här, det är jättesvårt att veta vad man ska säga till någon som ska ut och tävla liksom i skidskytte. Så här, det värsta man kan fråga är liksom, hur känns det? Så här, men hur gör ni då, du och din sambo? Så här, är ni isolerade inför stora tävlingar liksom, så att ni inte ska påverka varann? Eller liksom, hur har ni löst det där?
Nej, men vi har faktiskt gjort ett val, och det är ju att när vi är ute på läger och tävlingar med landslaget så bor inte vi ihop. Vi är båda två ganska envisa personer, så att om det blir en diskussion så då kan det ta lite tid och lite energi så att, för att liksom, släppa det. Och sen, jag menar, i och med att vi båda är på landslaget, vi tränar i princip likadant, så umgås vi ju dygnet runt när vi är hemma. Så att skulle vi göra det även när vi är ute på tävlingar och så, då skulle det... jag tror vi skulle gå varandra lite grann på nerverna. Lite onödigt. Så att för oss har det varit den bästa lösningen att ha lite så... distans på något vis när vi är ute. Så det är klart, vi ses ju fortfarande varje dag. Men det har underlättat för oss.
Det låter jättesmart, tycker jag. Mm. Faktiskt. Jag läste här också i artikeln om dig, en av alla artiklar om dig ska jag säga, att det är någon från skidskyttegymnasiet här som berättar att du gillade ordning och reda, att du kunde liksom hänga upp dig på att saker låg fel eller att en tavla liksom hängde snett och så, att det kanske tog lite fokus från prestationen. Hur är det idag med det där? Jag känner igen mig, ska jag säga.
Ja.
Jag vet gärna att pennan till exempel här ska ligga liksom i linje med den här grejen här. Om du frågar vad jag menar.
Jag tror att det var så kanske lite mer för några år sedan. Under gymnasietiden kanske. Mellan, jag var då 15-18. Mm. Att det var lite viktigare och att kanske sådana saker tog lite onödig energi. Och jag ville gärna ha koll på läget, liksom, något typ av kontrollbehov. Liksom. Nu har jag blivit mycket bättre på att släppa saker. Självklart vill jag ha... Ja, men jag är sån här som vill vara i tid, tycker att det är viktigt att passa tider. Och sånt är fortfarande väldigt viktigt, men... Vad andra gör kanske, eller hur andra har det, eller hur vi... Ja, jag har blivit mycket bättre på att liksom vara avslappnad i det och mer bara, men jag fokuserar på mitt och sköter mitt så bra jag kan, och så får liksom, att inte lägga någon skit på annat. Så.
Ja, men det är skönt ändå. Jag tänker också så här, flera lyssnare som har ställt den här frågan. Har du någon gång tänkt, att du har säkert fått den här frågan förut också, gissar jag. Alltså när du har vunnit så mycket stort som du har gjort, alltså bragdguldet, OS-guld, sådär, VM-guld. Hur hittar du motivationen att fortsätta? Hur sätter man nya mål? Vad finns det för mål att uppnå liksom, efter det här?
Jag känner ju att jag har mycket kvar.
Du har ju många år kvar.
Ja, och framförallt har jag mycket kvar att utvecklas i. Att bli en bättre skidskytt. Jag har väldigt mycket kvar att ta, känner jag själv. Och, jag kan åka mycket fortare skidor, jag kan träffa många fler skott. Och, det, I det finns det mycket att fila på och jobba på. Och sen är det klart att jag kanske inte kan förvänta mig några liksom, stora utvecklingssteg uppåt framåt längre. Men det, jag vet att det finns mycket att ta av fortsatt. Och det är ju det som driver mig i första hand. Att jag ska utvecklas och bli bättre. Och jag tror att det är det som ger en... att man vill fortsätta hålla på, även fast ja, men, ja, jag har vunnit VM och OS. Det är klart att det är stort, men jag känner att jag har väldigt mycket kvar.
Men vad skulle liksom, kunna toppa det här? Ett till OS-guld.
Nej, men sen är det klart, jag, i skidskytte är det väldigt... stor prestige att vinna den totala världscupen. Vi har mästerskap varje år. Så att vara den, även den skidskyttan som har varit bäst över en hel säsong, där de allra flesta skidskyttar åker alla tävlingar, så är det någonting väldigt stort. Och det har jag kvar att göra fortfarande.
Ja, men jag fattar. Och sen så undrar fler lyssnare också det här med, det här är jag extremt nyfiken på själv. Du åker ju då i spåret i full fart, gissar jag.
Mm.
Och sen ska du då sakta och lugnt skjuta iväg de här skotten.
Ja.
Utan att bli uppstressad av folk som är bredvid. Du kanske, folk skriker till när konkurrenterna träffar och sådär.
Mm.
Alltså hur kommer man ner i varv och liksom behåller fokuset?
Ja, alltså det är ju det som är skidskytte.
Exakt! Blir man en bra skidskytt, Anna?
Både det här, till att börja med då, att komma in med liksom, hög belastning på skjutvallen, det är något som vi tränar väldigt, väldigt mycket på. På de flesta skjutvallar så slår man egentligen inte av på farten, utan du kör på egentligen hela vägen fram till mattan. Och det är klart att du har väldigt hög puls och är väldigt andfådd, men pulsen är en rytm. Den kan du lära dig att anpassa dig till. De som påstår att man stannar och vilar när man skjuter, de har nog inte provat att ställa sig och hålla andan i liksom 25-30 sekunder mitt under hög ansträngning, som det nästan är. Vi andas ju ganska lite under en skjutserie. Men det är mycket träning, det är det. Och sen är det klart att jag som skidskytt blir lite så här, tycker att det är lite intressant när golfspelare och tennisspelare ska ha det så tyst och det får inte störa och allting. Vi som har publiken ståendes bara några meter bort, tusentals personer som står och skriker när vi ska skjuta. Men jag vet inte, det är ju också det som, det är så, det hör till och det är ju stämning. Och jag skulle ju säga att det är sånt som... kan ju också bidra. När jag fick tävla här på VM i Östersund fick jag ju ha publiken som hejade på mig. Och det var ju någonting som jag skulle säga gav energi. Och det var en verkligen häftig känsla att ha publiken som hejade på mig under tiden jag skjuter. Ja, men det handlar ju om att lära sig att fokusera på sig själv och på sin egen prestation. Och inte bli distraherad. Och det är väl mycket träning helt enkelt.
Ja, det är det som är skidskytte helt enkelt. Det är liksom, ja. Man måste helt enkelt lägga ner de där timmarna.
Mm.
Så här. Jag tänkte på den ikoniska, får man väl ändå säga, Wolfgang. Ja. Han som gav dig rådet där att du skulle åka till OS med magsjuka. Han har ju slutat.
Ja.
Hur känns det?
Men det är klart att jag saknar Wolfgang en del. Han har betytt jättemycket i min satsning. Och jag tror inte att jag utan honom hade varit där jag är idag. Jag tror att jag hade kanske kommit hit, men det hade nog tagit lite längre tid. För att han visar för oss unga som kom med på laget för några år sedan att man kan träna riktigt mycket och riktigt hårt. Och det var väldigt många andra som var väldigt skeptiska till det. Som andra personer runt omkring oss som tyckte att nu tränar ni för mycket och för hårt och för tidigt liksom. Men det har ju uppenbarligen funkat väldigt bra. Ja, han har betytt väldigt mycket. Samtidigt så är jag inte alls främmande för att liksom gå vidare och nu har vi tränar fortfarande väldigt hårt och mycket, men det är lite nya inslag och det är roligt med lite variation. Wolfgangs träning var ju ganska enformig egentligen.
På vilket sätt då?
Ja, men jag visste precis hur en vecka skulle se ut. Det var intervaller på måndag morgon och sen var det styrka på eftermiddagen och så var det A2 dagen efter. Vi skulle köra 45 km rullskidor i ett halvhårt tempo.
Ja, det är det som är A2.
Ja, och onsdag var långpass, 5-6 timmar cykel. Ja, jag vet precis hur en vecka liksom skulle se ut. Så att, att få lite variation, lite nya inslag. Det, för mig känns det som att det har varit, det underlättar lite. Jag har alltid varit supermotiverad att göra träningen, men det, att liksom ha lite nya saker underlättar ändå. Och att, att liksom vara fräsch i huvudet. Och jag tror att det också leder till att man kan ha en längre karriär. Att man liksom inte tröttnar.
Nej, jag förstår. Ja, det var så roligt bara att se, jag såg det här klippet där när Wolfgang skulle springa bredvid dig och berätta hur det låg till.
Ja.
Det var nu i Östersund, va?
Ja, det var säkert.
Du höll på att köra på honom.
Ja.
Den, han var så härlig, han skrek liksom på alla möjliga språk. Det var svenska, tyska, engelska.
Ja.
Men det är ändå en sån här karaktär.
Behöver
ett landslag en sån här karaktär för att funka? Eller, liksom, eller kan det funka med någon som är lite mer anonym och ändå lyckas? Tror du?
Det är klart det kan funka även utan en Wolfgang. Men jag tror Wolfgang har betytt väldigt mycket för vårt lag och han är ju verkligen en stor personlighet och han har ju det här, alltså det engagemanget och den drivkraften och det, på det sättet han brinner för svensk skidskytte är ju någonting som, ja, det är svårt att, att komma upp i det och det är det som har varit, det jag skulle säga, hans absolut största styrka, det är hans engagemang.
Har ni hamnat på kant med varandra någon gång? Sådär? För det kändes som att han kunde göra det också ibland med folk.
Ja, det kunde han absolut göra. Han kan väldigt lätt bli arg och skrika och sådär, men sen lugnar han ner sig snabbt. Men jag har faktiskt inte haft så väldigt många sådana diskussioner med honom, utan det har...
Det har funkat.
Ja, det har funkat väldigt bra.
Tänkte, du är ju i likhet med till exempel Stefan Holm en träningstalang.
Mm.
Vet du, din pappa har sagt i en intervju att du är inte någon supertalang i varken skidåkning eller skytte. Men du har en extrem talang i att kunna följa ett träningsupplägg till punkt och pricka.
Mm.
Men då tänker jag att det inger lite hopp för oss motionärer. För ofta tror man ju liksom, i löpning till exempel, om vi ska övergå till det, att man måste så här, vara född med talang.
Mm.
Men man kanske kan bli bra ändå.
Ja, men absolut. Jag skulle ju... Det finns ju många som kallar mig talang ändå, men...
Förutom din pappa.
Ja, exakt, exakt. Han har kanske lite bättre insikt. Nej då, men jag skulle säga att självklart så behöver du vissa... För att bli världselit liksom, så behöver du kanske vissa genuppsättningar som stämmer. Men det absolut största... det är kanske de sista procenten som är det. Det absolut största är ju jobbet och att vara och jag skulle säga att det är viktigare kanske att du är en talang på att träna och på att ha rätt mental inställning och klara av att prestera i de lägena, att det är snarare viktigare än att du har väldigt lätt för dig liksom fysiskt och ja.
Det är väl egentligen den största talangen, tänker jag. För att om du, jag menar, liksom hoppar högt eller springer fort en gång för att du har talang.
Mm.
Och sen så har du inte så här förmågan att förvalta det här. Och du kanske inte ens blir bättre av träning.
Nej.
Så jag tänker att om man pratar om gener så kanske liksom just de som har din förmåga att bli bättre med träning. Det är de som håller i längden.
Ja, så är det kanske. Ja, jag tror för mig i alla fall, jag har ju alltid varit, eller jag har aldrig sett några begränsningar heller. Jag vet att jag har kanske inte, jag vet att man måste jobba hårt. Och jag tror det är också viktigt att jag har inte sett några begränsningar i vad jag kan uppnå. Men jag vet att det kommer krävas väldigt mycket jobb. Och lägga ner, liksom, gör jag allt jag kan, då är jag rätt säker på att jag kommer kunna nå de här målen som jag sätter upp för mig själv. Och ja, jag tror att det är det viktigaste, att liksom, jobba hårt. Och göra det. Sen är det klart att man måste göra det på rätt sätt. Och på ett, liksom, man måste träna smart och allting. Och det är därför jag har en tränare som hjälper mig med det. Men att så länge jag gör mitt jobb så bra jag kan, så ser inte jag några begränsningar på hur långt det ska räcka.
Nej. tänkte bara sista minuterna här innan vi rundar av, så om vi pratar lite grann om löpning. Hur stor del av din träning är löpning?
Ja, men i år har vi ändå sprungit lite mer, men Wolfgang har vi inte löptränat särskilt mycket faktiskt. Men under sommaren så har det varit kanske 25% har varit löpning kanske. Så. Ja, jag tycker att det är väldigt roligt att springa, och det blir väldigt effektiva pass när du bara kan sticka ut från dörren hemifrån och ja, det tar liksom den tiden. Du behöver inte åka någonstans för att sen ja, mycket av den här transporten behöver du inte ha i löpningen.
Nej, men ett löppass för dig då, vad kan det, eller hur kan det se ut för att passa bra in i, liksom, i skidskytteträningen?
Ja, men vi gör ju allt ifrån att springa långpass, lugna långpass. 3,5 timmar kanske vi springer. Eller så har vi kört en del fartpass, och i sommar har vi sprungit ett par test, 3000 meter och sådär. Så att vi har sprungit lite intervaller och sånt också.
Och fy vad hemskt med 3000 meter test.
Ja. Ja, men jag tycker att det är lite kul ändå. Jag gillar att springa och jag skulle säga att det är en annan känsla att ta ut sig i löpningen i energidåkning lite grann.
Vad är största skillnaden?
Ja, men i löpningen är det inte riktigt lika viktigt, eller ja, det är det säkert egentligen, men för mig så känner jag att det inte är riktigt lika viktigt att med tekniken. I skidåkningen så är det ju väldigt, för att jag ska kunna åka fort så måste jag hålla ihop tekniken, och blir jag väldigt trött så är det svårt att hålla ihop tekniken, medan i löpningen så kan man bara liksom fortsätta köra.
Men det var jag var på Lidingöloppet här i helgen, och då var det Rosa bandet-loppet, och sprang, då var det några orienterare som låg, och du har ju orienteringsflutet tänkte jag, och så kommenterade de just liksom skillnaden i löpteknik. Man kunde liksom se att det var en orienterare tydligen, för att, och sen bad han inte om ursäkt för att han hade sagt det, men att det liksom lite mer så här mörsa fram, så här, även om det gick jättefort liksom. Men att den lite mer skolade löparen hade lite mer så här, samlat löpsteg, om man säger.
Ja, det är klart.
Men det gick ju väldigt fort. Men kan du outa, för jag vet att folk kommer att vara nyfikna, även om inte jag är den som snör in på tider, men har du tävlat i någon mil någon gång eller något sånt där, så du kan dela med dig av dem som vill veta?
Nej, jag har faktiskt aldrig gjort det. Vi har sprungit 3000 meter test. Sen i våras sprang jag ju faktiskt Vårruset i Stockholm.
Ja, 5 kilometer.
Det var mitt första 5-kilometerslopp jag sprungit. Så jag har inte sprungit särskilt mycket löp tävlingar. Så. Men det gick över förväntan. Då hade jag inte, men det var ganska tidigt på säsongen, så jag hade inte hunnit springa jättemycket. Mm. Jag tror den är lite kort, den.
Ja, den är nog inte riktigt 5, men ja.
Ja, det jag sprang på en liten bit under 18 minuter då i alla fall.
Ja, det är ju toksnabbt. Men imponerande i alla fall, tycker jag. Helena Ekholm, en annan skidskytt, hon undrar var du ser dig själv om 10 år. Hon har också medverkat i den här podden, ska säga, och bor här i Östersund.
Ja. Oj, om 10 år, då är jag 33, snart 34 då. Ja, men då börjar man ju, då tror jag nog kanske att jag är klar med skidskyttet. Det är svårt att säga nu, men om jag gissar nu så kommer jag tror jag att jag är klar med skidskyttet. Ja, tidigare, för några år sedan, då kändes det som att men jag kommer att plugga parallellt med min satsning, och jag kommer att vara färdig med min utbildning när jag lägger av med skidskyttet, och jag kommer att veta precis vad jag ska göra. Men det känner jag inte alls på samma sätt. Jag pluggar inte nu.
Nej, det behöver du kanske inte göra.
Nej, men och jag har liksom inte så tydliga planer för vad jag vill efter min karriär på samma sätt nu som jag kanske hade för några år sedan, utan nu känns det lite mer som att det är det här jag vill göra nu, och sen får man se. Det kan ju ge liksom möjligheter från min karriär, att det ger möjligheter till att jobba med intressanta saker även efter karriären då. Eller så vill jag göra någonting helt annat.
Det är många som vill veta hur man lyckas som du, tror jag. Så att, skulle du kunna tänka dig att liksom bli den nya Wolfgang?
Oj, och bli tränare. Ja, men det är väl ingenting jag kan utesluta, så att jag känner att jag inte vill bli det. Ja, nej, men det, ja det, då måste jag nog ändå plugga lite. För jag känner att det är viktigt att ha liksom, kompetens och liksom, ha fakta.
Mm, precis. Vad pluggade du förresten?
Det är ändå egentligen, jag har ju läst några kurser på universitetet, men framförallt det jag egentligen har läst färdigt är naturvetenskap på gymnasiet.
Ja, men coolt ändå om du blir den här nya Wolfgang som springer i vägen för de som håller på att ta VM-guld här.
Ja, då ska jag hålla mig ur vägen i alla fall.
Precis. Hanna, om man vill följa dig i sociala medier, var kan man hitta dig någonstans?
På Instagram.
Där är du flitigt uppdatering.
Ja. Ja, söker man på Hanna Börs så tänker att man hittar mig. Ta bara inte hon fitness.
Just det, man hittar ju ganska mycket fitnessbilder där om man googlar på Hanna Öberg. Men skidskytt och Hanna Öberg så hittar man rätt.
Ja.
Och om man vill göra någonting annat, föreläser du eller nej, kanske inte hinner med?
Nej, jag har egentligen inte gjort något sånt. Nej. Men det går att hitta kontaktuppgifter till min manager också.
På din hemsida?
Ja.
Typ hannaöberg.se. Stort tack för att du kom hit. Det har varit superkul att prata med dig. Innan jag rundar av så kom jag på en grej till bara jag måste fråga. På din mammas tröja, på bilden från OS i Pyeongchang, så stod det Biathlon Family Sweden. Vad är det?
Ja, men det är en typ av förening som man faktiskt kan gå med i om man vill stötta svensk skidskytte. Det är en fanklubb, men de pengar de får in ger de tillbaka väldigt i stor utsträckning till skidskyttar och framförallt ungdomar och juniorer för att stötta och få dem att komma upp.
Kul!
Det kan man söka reda på och gå med i.
Vad härligt! Biathlon Family Sweden alltså. Hanna Öberg, stort tack för att du ville gästa Maratonpodden.
Tack för att jag fick vara med.
Lycka till framöver.
Tack.
En tisdag i april 2014 skrev klubbprofilen Christian Hell ett kort inlägg på Facebook. I'm going for a run on Tuesday. 6 personer dök upp. Rutinen fortsatte sedan varje vecka och blev grunden till Sideline Running Club, en löparklubb i Stockholm som idag har drygt 200 aktiva medlemmar. En löparklubb som skiljer sig ganska markant från andra löparklubbar, för det här är inte någonting där löpningen står i fokus utan det viktigaste är att man har kul. Det är varken nördigt eller särskilt strukturerat och klubben arrangerar också fester och andra event som inte ens har med löpning att göra. Låter det spännande? Jag är grymt nyfiken på att få veta mer om både löparklubben och dess grundare. Så jag säger varmt välkommen till Maratonpodden, Christian Hell.
Thank you very much.
So we met back in 2017 during a magazine cover.
Yeah, it's kind of cool, huh? First meeting, front cover, run as well.
Yeah.
Nice.
And today we are both kind of ambassadors for the same brand.
That's true.
Yeah.
That's true.
And how come you're collaborating with Under Armour?
Well, I guess, you know, we're part of a global run crew scene, and Under Armour have supported many crews all throughout the world. And we're basically friends. So it's like what we do is what they stand for. So it was kind of like a mutual and natural next step. So we've committed to Under Armour for a nice period, and we hope that we can grow together and make each other better, basically.
And your favorite running shoe from Under Armour?
I just wear the regular Hover Infinity right now. I'm coming off injury, and so I don't need anything too high performance right now. I'm just like an all round run shoe suits me fine, so okay. It's great.
So how did you end up in Sweden and how did you come up with the idea of starting this running club?
It's a long story.
Yeah.
Basically, I used to be in the fashion business and study fashion design. And
you're from?
From Australia. And there were many Swedes over there studying. And so I was living with two girls who became like sisters. They talked about Stockholm. I came to visit and just really fell in love with Stockholm right away. And it was February. So,
I mean, it's impossible to fall in love in Stockholm in February. Okay,
yeah,
all right.
Well,
maybe it was snowy.
There's a first time for everything. And yeah, I just sort of grew within the city and got involved with Trädgården nightclub from when we relocated that club to Skanstull. And I was really unhealthy, you know. So I went for a run one time. and I couldn't run. Went to the doctor. They're just like, you're an old, heavy guy. You should start training. So I put that status up. I'm going for a run on Tuesday. Six people showed up, all cool DJs, whatever, from the scene. And we'd run at nighttime because it was like running back then for me was uncool.
You wrote the status on Facebook because you wanted company, or
I was like basically a statement. I'm making this statement. I'm going to do this. So, but of course, when you run a club, people want to get in, so you have friends. So people showed up, and then six people first week, 15 in week two, 25 in week three. So it's like, wow, what's going on here? And we just stuck with it. And then, now we have like 200 active members with a solid core of every time we meet up on a Tuesday, it's like 60 people now.
But can you describe the runs? What are they like?
So we use kind of like self-explanatory Swedish words to divide our groups. So it's a social running community. We have fika.
Yeah.
We have lagom.
Yeah.
We have melon milk. And we have... So it's kind of like fika is super social, take it easy. Lagom's like if you can run. Melon milk's if you want to push yourself a little bit. And then is like for really good runners who want to be social as well. So we've had like David Nielsen show up before.
All right, you know, fast Swedish runner.
15th in Berlin Marathon.
Yeah,
fastest
I saw that.
Time 29 years.
Yes.
I mean, but he also likes to have a beer after the run. So, of course, everyone's welcome at Sideline City. So,
and the name, Sideline City, what does it stand for?
So when I was in a fashion business, I used to have a shop and a brand called Sideline. So it was all jeans brand, 2003. But then the transition from Australia to Stockholm, I was kind of like trying to find a way actually to separate my personal name from Trägården. And focus on my brand Sideline at the time. And basically the marketing campaign of like, running became more important than the brand itself. So the brand's kind of shelved. And we still release items, but it's like pre-ordered merchandise, you could say, collectible. Okay. Items.
So what do you do? You said that David Nielsen he took a beer after the run. But what do you do when you are out on your runs and afterwards you come back?
It's really simple. Like running to me and to Sideliners is 50% running and 50% socializing. So it's not like we have a script or anything. We just run and then want to have a beer or eat some food together or whatever it is. Because when you share a meal with someone, you can connect. It becomes a personal experience. You find out more. It's not all about running. There's a lot more to running than running.
Yeah, I agree.
So, social running, well, we meet up three times a week now, but Tuesdays is the main day. And, if people are like high-performance athletes, they can stick to their regular schedule, training programs, but they can also come and have some fun with Sideline City on Tuesdays, 6:30, Johanna Nyström coffee store. Right now.
Johan Nyström.
Norrlandsgatan.
Norrlandsgatan. Yeah. Okay.
Yeah. So that's where we base. We just meet up at 6:30. We kind of we say a few words at 10 to 7 and we run at 7. It's generally all groups leave at 7. We try to have all groups back at 8.
Okay.
So it's like the faster groups run further.
Okay.
The shorter groups run slower. We keep it all to 1 hour and then we can share a meal together.
So you do only distance runs or do you like run some intervals or?
Yeah, the different groups kind of have different flavors. So fika is just running.
Yeah.
Lagom's just running. Melon milk's like a bridge between lagom and so they do whatever they want. It could be hill training, could be intervals, could be whatever. But that's on a Tuesday. So on Thursday we do track sessions after work.
How do you spell the
It's SCH. WWP. Oh. So it's kind of like the northern, the Norlin crew, you know, like Norlin guys, like okay. They communicate with. So it's SCHWWP is okay. How we spell it.
And the members, can you describe them? I guess it's not like ordinary running nerds.
Well, it's really interesting. Like one of the best things about running and fashion and brands is that it disguises like what you do with your daily lives. So it's like, it's almost like going to a retreat where everyone's in running gear. You have no idea about anyone's background or anything. And there's zero discrimination anyway. So it doesn't matter of age, religion, sex, like male, female. We're more females than guys. We're about even, like when it comes to Swedes and internationals. So it's just a really beautiful community. But yeah, we have no, how do I say? I'm a bit confused. It's just people.
Yeah.
It's just people. In the beginning, it was cool guys because it was all from the scene. Now it's like we're 5 years strong, 5.5 years into it. So
that, that was my next question. Do you have to be like hip or cool or like
person to join? Everyone's cool in some way.
Yeah, you know,
everyone's cool in some way. And now, like maybe you've seen it too. I mean, we're really strong with our cheering at runs and races. So it's like many, many people who we cheer on, which is anyone from first place to last place, find us on Instagram or Facebook and then join us.
Okay.
So maybe on average, 2 or 3 people every week contact me and just say, hey, like, how do I become a sideliner? Just show up. If you like it, you can become a member. But everyone's welcome.
Yeah. And how much does it cost and how do you sign up?
Yeah, I mean, basically, we're not in it to make money. Basically, we charge about 400 crowns for 12-month membership. And that covers, like, stuff we need to cheer, paint, signs. We, at the end of each year, right now we're in planning, we have a gala where everyone dresses up in, like, suits or dresses. And no one really recognizes each other because we're so used to looking at, like, tights or whatever.
Yeah, so
the fun, everything goes back to the crew. It's a community. So that's how we do things. And we fundraise through the year with the sale of, like, members' T-shirts or memorabilia, as I was saying. So that's how we do it.
And how do you sign up? Do you have a website?
Yeah, basically on all Facebook events, everything's published on Facebook or on the website. You can just click the link and sign up. But what we recommend is just show up first. Come and say hi to me or the crew or the leaders. And if you like the way we do it, then make a decision to become a sideliner or a member. Sign up.
Are you planning to establish any more clubs in Sweden? Because currently you're only in Stockholm, right?
Currently we're in Stockholm. Very, very interesting question.
Yeah.
Can you interview me in 2 weeks or 3 weeks, maybe?
Maybe.
we will announce something soon.
Okay. Yeah. It's not impossible that you're going to do something outside of Stockholm.
If we're on the East Coast, we should be on the West Coast.
Okay. And maybe in the northern parts later?
Possibly.
Yeah.
Possibly. Okay. And what I should add to that is, like, we're based in Stockholm. But one of the beautiful things is that because of the international side, people are coming to Stockholm for 1 year or 3 years or whatever it may be. So they find a home in Sideline City, a community that welcomes them. And then they go back to wherever they're from. So no matter where I go in the world now, I always have a bed somewhere. And I can just go for a run. Running is such a great connector and networking, like, exercise.
Yeah.
So
I totally agree. And we only have some... we're running out of time, unfortunately, running. How do you say Göteborgs... Do you know what a Göteborgs skämt is?
Nej.
No. Yeah, the kind of humor they have in Göteborg, it's called Göteborgs humor.
Okay.
And now I said we're running out of time, so it was a bit funny.
I get it.
Thank you so much for... visiting Marathonpodden. It was I was so nervous because talking English and interviewing people in English, it's very far from my comfort zone. So
it didn't show at all. I think you've done great.
Okay, thank you so much.
Thanks very much for having me.
Och är ni intresserade av att joina Sideline Running Club så hittar ni all info på nätet, till exempel på Facebook, googla eller Instagram. Det har blivit dags att runda av för den här gången. Hoppas att du har fått med dig en massa ny inspiration och extra mycket pepp inför nästa träningspass. Har du inte redan gjort det så skulle jag också bli jätteglad om du hade lust att gå in och betygsätta samt också gärna recensera Maratonpodden i iTunes. Det hjälper den framåt. Ha det nu riktigt bra, var rädd om dig och ha kul där ute i spåret så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Under Armour och görs på Beppo.
Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.